Podplay.
I veckans minnesluckan.
Så jag bara, fuck this shit, så jag gick ner till baren och satt med och hängde med alla.
Det gick så långt så att vi hade krismöten till högt. Vad fan är det här jävla brevet? Vad är det här jävla kontraktet?
Min första dejt slutade i dödsångest.
Hur gick det på kvällen sen? Ni hade det trevligt. Välj micken, sa han, dirigenten på Berwaldhallen till den här stackars kören som skulle köra bakom Backyard Babies symfoniorkesterkör. Normalt sett ska man ha två knytnävar från micken till munnen då när man sjunger i någon sorts symfoniorkesterkör. Inte när man sjunger bakom Backyard Babies, då gäller uttrycket svälj micken. Vi har soundcheckat våra mickar här, det är därför jag pratar om detta. Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och mig, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu, Janne, vart ska vi bege oss idag? Låt oss öppna en minneslucka!
Ja, det ska bli intressant att se om någon lyckas lista ut det här snabbt. I slutet kommer alla veta vilket år det är i alla fall. Det här året var nämligen det året då Björn Goop, han vann travloppet Prix d'Amérique som det heter, tillsammans med FaceTime Bourbon som alltså är hästen då, och blir därmed första svensk faktiskt att vinna det här loppet två gånger. Tragiskt var det att basketproffset Kobe Bryant avlider en helikopterolycka och Storbritannien lämnar EU. Och denna hitten, ja, den kunde vi höra lite överallt. Du kan ju poptjejerna, Nicke, men kan du popmännen då?
Är det The Weeknd?
Jajamän! The Weeknd. Blinding, yes. Lights släpptes, precis, det här året. Åklagare Christer Petersson pekar ut Stig Engström, även känd som Skandiamannen, som misstänkt gärningsman i mordet på Olof Palme, och lägger därmed också ner mordutredningen. Jag tyckte alltid det var lite roligt att just åklagaren också heter Christer Petersson.
Det är högst förvirrande. Ja.
Minst 220 personer omkommer och 5000 skadas då två explosioner inträffar i Libanons huvudstad Beirut. Libanesiska myndigheter uppger att stora mängder ammoniumnitrat som förvaras i en hangarbyggnad i stadens hamn orsakade explosionen. Och jag kommer ihåg det var ett stort jävla svampmål. Man satt helt förtrollad och kollade på den här jävla monsterexplosionen.
Ja, jag vet.
Ja, det är riktigt sjukt då det här. För du kommer också bli varse om att den här mannen kom in i våra svenska liv.
Jag tror vi kommer ha den betydligt längre än till 2022. Jag tror inte vi kommer att se den här sjukdomen försvinna helt och hållet från världen i vår livstid.
Anders Tegner. Tegnell?
Det är inte okej, Anders. Tegnell. Det är jätteroligt.
2020 är alltså året och alla kan ju det här, för det är ju då coronapandemins år. Och ja, det är faktiskt det närmsta vi har varit än så länge i den här podden och sniffat på.
Ja, men det är nästan som vi så här snurrar våran årspil här. Jag tycker det var roligt att vi landade i 2020. Det är ju inte så länge sedan, 4 år sedan. Men när man pratar om pandemin så... Så, alltså, jag vet inte riktigt exakt vilket datum år den sista restriktionen skippades. Det är ju, var väl under 2022 minst. Alltså. Så det känns egentligen som det bara är 2 år sedan.
Mm.
Och som man sa där, det dyker ju upp hela tiden. Nu läser ju inte jag några nyheter, men jag tycker då och då så är man, nu är den tillbaka, nu är någon som är sjuk där och covid alltså.
Mm.
Så att det kanske ligger någonting i det han sa där, vi kanske aldrig blir av med just denna. Men jag tänker så här, det här är så tung grej och jag tycker det är roligt att vi är inte så långt bak i tiden, 2020 alltså. Ska vi vända det här direkt till någonting som jag tycker kom ur pandemin, alltså folk var tvungna att bli företagsamma på ett helt annat sätt, man var tvungen att tänka om. Vi har ju aldrig upplevt en pandemi i modern tid, men alla vart ju mer eller mindre i chock, och det var ju otroligt många branscher som totalt stört dök liksom. Restaurang, nöjesbranscher, alltså så här, nöjesparker, och framförallt då alla artister som inte fick turnera, därav jag själv då som precis som många andra, vad fan, jag hade tänkt jag skulle göra jättemycket gig den här sommaren och så vidare, och nu händer det ingenting. Så det börjar ju med att jag sitter, som också så många andra, och slaviskt kollar nyheterna om vad som händer, spridning, dödsfall, och det blir bara värre och värre och värre. Jag tänker, fan, det här är ju slutet. Det här var första indikationen som jag fick till mig själv att jag måste sluta konsumera nyheter. I alla fall inte på det sättet. Den andra grejen som hände, det var spiken i kistan. Det var liksom Putins intåg i Ukraina. Det känns så här, nu klipper jag all nyhetsrapportering under en tid. Och jag har faktiskt inte sen dess då kollat, läst eller lyssnat på några som helst nyheter. Och det är
men får du inte dem till dig?
Jo,
ändå?
Men jag får ju de största nyheterna ändå. Det går ju inte att missa. För jag öppnar ju sociala medier och så vidare. Men just det där kvällspress, liksom nej, ingenting. Och det här är ju med risk för att liksom någonstans leva lite naiv och oinformerad, men hellre det än kroniskt deprimerad och så vidare.
Tycker du att det har hjälpt?
Ja, jag tycker att det har hjälpt. Ja. Men det tog lite tid.
Okay.
Det först började nu efter något år, efter ett och ett halvt år, började känna liksom att nu är jag vant mig vid att inte ta del av några nyheter. Ibland när jag sitter och gör research här till podden så går jag tillbaka och då dyker det upp vanliga nyheter från igår typ då liksom. Och jag bara, stäng av.
Gå tillbaka och researcha gamla år kan vara deprimerande, för det är bara en massa hemskheter.
Ja, nej, men det kan det vara. Men tillbaka i alla fall. Och då... Så jag började liksom pandemisommaren 2020 med att tänka att det blir inga gig. Jag tänkte så här, okej, radiojobbet såg ju ut som att vi skulle fortsätta göra radio i alla fall. Det var ju liksom det som var tanken, och det gjorde vi ju, vilket jag är väldigt glad för. Så jag hade ju mitt jobb att åka till här på radion. Så jag började bygga en kattgård. Jättebra, jag hade fått ihop den här kattgården om inte var jag blivit tvungen till att göra någonting annat än att gigga. Men sen då, om jag ändå får liksom klappa mig själv lite på bröstet, så kommer jag på den briljanta idén. Nej, för fan, det här tänker inte jag acceptera. Om inte folk får åka på gig eller gå ut och ha kul och bara ska sitta hemma och trycka. Och då här liksom, då kan man tänka, villaägare är väl en grej, med folk som bor i lägenhet liksom helt sommar. Man visste ju inte hur länge det här skulle pågå. Sitta en etta på 14:e våningen i steket så bara får inte gå utanför dörren. Det här är hopplöst liksom. Så då tänkte jag så här. Då får jag helt enkelt åka hem till folk. Så följde alla reglerna som man fick där. Det var ju olika bud varje dag i princip. Man fick vara i ett litet sällskap. Så jag drog igång någonting som jag döpte till Nicky Borgs Backyard Sessions. Som jag håller på med än idag. Det är helt enkelt att jag tar min gitarr och en liten förstärkare. Och så åker jag hem till dig och lirar. Så du vet, jag har ju varit och trängt mig på i varenda jävla trädgård från norr till söder i Sverige. Och jag fortsätter med det den här sommaren också. Och det blev liksom en sån jävla succé. Andra året då, 2021, var det ju liksom fortfarande fullständig kaos på livesidan och massor med restriktioner. Då hade jag mer gigs än vad jag någonsin har haft i hela min karriär under en sommar. Dubbelgiggare. Men det som är så roligt med de här giggen, det var inte bara det att det blev gig och folk fick se lite livemusik. Det var liksom att samma tänk som man som artist fick tänka utanför boxen, så fick jag också så här: hur ska vi göra det här? Jag har lirat på en bastuflotte ute på Vänern. Då fick publiken då vara i vattnet med 2 meter avstånd ifrån varandra. Och jag stod uppe på en bastuflotte med ett dieselaggregat och lirade. Ja, men det gigget hade ju aldrig kommit till om inte det varit för att vi var intvingade i en sån här situation. Och jag har stått i en kohage och lirat och så vidare och så vidare. Så att just liksom, för min del så blev den här tragiska pandemin ett sätt att tänka utanför boxen.
Ja, och det får man ju säga, det var ju inte bara du som gjorde, utan det var ju flera andra artister. Vi såg många såna här livestreams-konserter, även om jag kanske inte var någon frälsare till det. Men jag vet, Mustasch gjorde en jävligt cool grej också i Göteborg. De hade en lastbil och hade öppet flak och stod och lirade medan man körde runt i centrala Göteborg.
Ja, just det kommer jag ihåg. Precis, skitroligt. Det är det jag menar. Så med risk då, man vill inte låta så här disrespectful på något sätt, så tycker jag det är viktigt när man tittar tillbaka på det att ändå så här lyfta det som faktiskt var bra och positivt när hela liksom världens befolkning blev intvingade i en helt absurd situation. Det är väl så vi fungerar som människor. Man måste ibland bli tvungen till att tänka vidare liksom.
Kommer du ihåg när hela världen skulle applådera till alla som stackare som jobbar inom vården? Yay! Bra jobbat. Vad fan var det om?
Ja, alltså jag låter ju ibland lite så här surgubbe i den här podden och lite så här, men det var ju, jag fick ju ett spel på den här Imagine. Det var ju massvis med artister som skulle sjunga Imagine när man spelat in i sina mobiltelefoner eller gjorde något live över hela världen tillsammans. Så det var ju så jävla osynk och det lät ju för jävligt.
Ja, det missade
jag
helt.
Och då skrev jag någonting så här på Facebook. Hör jag några jävla miljardärer sitta och sjunga Imagine bakom sina stora murar i Hollywood någonstans här, så kommer jag fucking skrika "We're in it together." Nej, jag skulle inte tro det, va? Det här är ju lite, vissa har det bättre förspänt än andra. Och då fick ju en artistbokar vän till mig ett spel på mig då, för han trodde att jag kritiserade den här Chris Clefford som hade sjungit Imagine som någon sorts grej på pandemin.
Ja, jag bara, är det ingen, den gjorde han skitbra ju.
Ja, han är jättebra. Det var inte alls han jag syftade på. Jag var ju den här jävla Kardashians typ. Nej, men det och sen blev det ju en otroligt märklig tid. Och jag kan tänka, de som led värst måste ju ändå vara alla som fick olika bud varje dag som har byggt upp verksamheten. Kom du ihåg i Stockholm här, Garlic and Shots?
Öppnade
ju precis då. Och jag fick så här, varje dag var det nya bud hur man skulle få driva restaurang och bar och så vidare liksom. Jävligt svårt också att inte ha någon heller att gnälla på, utan det var bara så här: nu har regeringen beslutat det här, och så var det en ny presskonferens och så fick de ett annat bud 2 timmar senare och så vidare. Det var fruktansvärt.
Ja, jag var nog starkt bidragande till att de kunde fortsätta och fortfarande finns kvar, för att när till och med ägaren frågar om de ska skaffa en madrass som de kan ha i undervåningen till mig, då har man varit där ett par gånger.
Det är jävligt bra jobbat, Janne, måste jag säga. De är glada för det. Men på tal om små gigs, för det var ett ju otroligt massa så små gigs. Man fick ju bara vara 12-15 pers i publiken med 2 meter och sånt. Så är det ju, såg du att Motley Crue lirade på Bowery Ballroom i New York häromdagen?
Ja, det såg jag. Sån här, ännu ett surprise-gig.
Ja,
1989 hette de väl, var det så? Nej, 1981.
Ja, precis. Ja. De gjorde väl det på Underworld i London också förra eller förra året. Och jag kan tycka att
då hette de Dogs of War som låter.
Ja, precis. Och jag tycker att det är så jäkla coolt att se stora arenaband på små scener. Alltså visst, har man sett dem den dagen det begav sig, fine, då kan man vara jätteglad. Men jag tycker liksom det är så coolt att de gör en sån grej mot The Crew. Och det här talar liksom lite grann emot att folk som bara gnäller på Motley Crue, att de bara gör det för att casha in och så vidare. Man ställer sig inte och gör de här giggen för att casha in, man gör det för man tycker det är roligt att lira. Jag menar, jag har hållit på alldeles för länge i den här branschen för att kunna genomskåda om det där bara var någon sorts PR-trick. Alltså, de ser ju faktiskt ut på riktigt att ha skitkul. Och jag tror att det är där man ska se Motley Crue idag. På små ställen.
Ja.
Jag såg Slash på Underworld till exempel också. Det är ju ett ställe i London. Skitlite ställe. Kanske ta 400-700 pers någonting, jag vet inte. Och sen, jag menar, det här var ju inte ett litet ställe de valde med flit, men tänk att ha sett Guns N' Roses på Marquee i London. Första gången de var i London, var väl 87 där precis. Fy fan, det, då kan man skryta alltså.
Ja, jävligt häftigt. Jag har ju sett ett stort band i sån här liten överraskningsgrej, och det var i Stockholm, kommer inte riktigt ihåg året, men det var Foo Fighters som hade en överraskningsspelning i Vasateatern.
Ja, och de har också lidat på Nalen. Har de inte det också, så här skitlitet gig, Foo Fighters?
Ja, möjligt. Ja. Men då gick jag dit och jävlar, alltså, det var så jäkla häftigt. Och liksom, och David Grohl är ju som han är. Han springer ju rätt ut i publiken med sin jävla gura och bara så han sprang ju precis bredvid när man stod där med en bira. Sen blev jag lite överförfriskad för jag hängde med LG Petterov och David Johannesson i mustasch. Och så ringde chefen samtidigt och sa att du, kan du hoppa in på morgonen imorgon bitti istället? Och jag bara, ja, lätt!
Var det den klassiska fyllemorgonsändningen, Janina Fors?
Ja, det har den.
Den kan vi alla. Det går rykten. Kommer det göra i all evighet här alltså. När Janina Fors sänder morgonradio full. Ja, men skämt åsido. Jag tycker det är skitkul. Jag beundrar band som orkar hålla på och göra så små gigs. Och de lyckliga publiken som får se de här giggen. Det är någonting som man får ett minne för livet.
Ja, jag skulle vilja se mer av det här faktiskt.
Men det roliga med det här med Bowery Ballroom, det är ju såklart att ställa i New York. Jag kanske inte sa det.
Jo, det sa
det. När jag skulle kolla in där så visade det sig att det fan, där har jag ju också lirat. Aha. Det är nästan exakt på dagen, inte på dagen, men en månads skillnad för 24 år sedan, 2000 alltså, år 2000 så spelade Backyard Babies på Bowery Ballroom. Och det var ju när vi var i New York och spelade in Joe Ramone bland annat, som jag pratat om i podden här.
Ja. Vilka var ni förband till då?
Det var ett headline gig va? Okay. Nej, men det sjuka var att Joe Ramone var i publiken. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Han stod så här, helt så här, nästan längst fram vid sidan bara. Och bara med solbriller, för visst, så man såg inte vem man kollade på. Men jag var så jävla nervös, fan. Nu står han här i publiken och på andra sidan. Tänk om han bara gör bort sig liksom. Så här, ja, det där jävla bandet vill jag inte sjunga med så här dagen efter. Så var ju Nina Persson ifrån Cardigans där. Vi lirade även in henne. Hon bodde i New York på den här tiden också.
Okay.
Så Bowery Ballroom, det är ett coolt ställe.
Ja, men hur gick giget då?
Nej, men det är skitbra. Jag ska säga att just under den här tiden så var vi väldigt mycket i USA. Och vi hade faktiskt en liten following där. Och det var ju långt många mer än Joe Ramone i publiken. Så att, bra kan man säga.
Ja, häftigt. Du snackade om smågig, det kommer jag också göra nämligen. För 2020, sommaren i alla fall, det är... Alltså med all respekt för alla vi tyvärr förlorade. Vi förlorade ju även kollega och sånt i det här misären. Men tittar man till en mer sida till hur det var för mig, så var det ju faktiskt, jag måste säga att det var den bästa sommaren i mitt liv. För dels så på grund av att artisterna inte kunde åka ut och turnera, så fick jag egentligen hänga med alla polare samtidigt en hel sommar. Vi gjorde ju som så, eftersom inte jag har någon familj här, utan de är ju i Thailand och i Skåne. Så bestämde vi oss några polare då att vi hänger. Vi blir den här lilla skaran som hänger liksom varje dag. Och skitbra beslut alltså, för att ja, man blev inte så deppig. Man hade någon att hänga med, annars hade jag varit helt själv. Ju.
Ja, men jag tycker inte man behöver skämmas för att säga en sån grej. För att det var ju, jag säger ju likadant. För mig var också sommaren 2020 och även in i 21 otroligt... Alltså bra år på det sättet. Jag fick liksom massa annat gjort. Jag fick tänka på andra sätt, göra andra grejer. Och så att jag menar, det i misären, och framförallt av alla då som gick bort i sjukdomen, så tror jag att det faktiskt är, när man tittar i backspegeln, ganska många som kan säga, ja fan, det var bra på sätt och vis.
Men det gäller ju att man fick behålla sitt jobb och sånt. Och
det var ju jätteviktigt såklart.
Sen så kom jag ihåg att jag bodde i Stockholm då i en lägenhet. Så jag gick ju, man fick taxi för en morgonsändning på Svensk Pop. Jobbade på
just
då. Det. Så var taxi hit och sen så gick jag till Bandhagen som är någon mil härifrån varje dag hem. Men det var också ganska nätt, för det var väldigt varm sommar. Det var ju så här toppenväder hela sommaren. Och jag åkte ut på mitt... Medan alla ställde in sina gig och turnéer, så åkte jag ut på mitt livs första turné som musiker.
Va?
Jajamän! Ja, det är stort alltså. Så jag tillsammans med Sam Söderlind, som då var gitarrist i bandet Corroded.
Just det.
Och sen Gabriel Keys, som var sångare i Crash Diet. Och så var det jag på Cajon.
Okay.
Hemma. Så vi drog ner till Skåne, Helsingborg faktiskt, för två gig. Ett på ett ställe jag tror du känner till, som ligger i Höganäs.
Garage Bar kanske.
Ja, exakt.
Precis.
Där giggade vi.
Oj, haket där, just det.
Och då var det att det var ju fortfarande lite restriktioner, eller det var ju massvis, så att vi var ju utanför och så fick ju liksom lite publik. Det var ju utomhusspelning helt enkelt. Det var väl lite nervöst. Det var ju mitt första gig någonsin.
Men det här är ju, det är ju precis samma grej jag pratar om liksom. Ni blev liksom intvingade att göra en annan grej, och du har aldrig fått chansen att spela bastrumma.
Fan, bastrumma. Heter det? Cajon.
Ja. Men sitter på sån här träfyrkant och slår med händerna.
Jajamän.
Ja, jag vet.
Ja, det är en konstig
sak. Hittepå instrument där alltså.
Nej. Det har sin teknik. Sen är inte jag den bästa, det ska gudarna veta. Och så hade vi ett andra gig också samma dag då på kväll, lite senare på kvällen. Och, eller om det var dagen efter, fan, kom inte. Nej, det var nog två dagar, ja. För det var MC-gig också som vi hade sen. Senare. Och då kommer jag ihåg att så här, innan vi hade någon sorts paus, så pallade inte jag. Det är rätt jobbigt att sitta där och banka ju.
Ja,
så jag bara, fuck this shit. Så jag gick ner till baren och satt mig och hängde med alla och kröka och kolla på. Ha det bra grabbar, spelar ni? De var lagom nöjda. Tror du inte jag hade varit bra bandmedlem till dig, Nicke? Du hade varit så stolt.
Nu kommer jag tänka på en grej bara för att säga det där. Ian Haugland, våran allas Ian, Vi gjorde ett rockklassiker gig när jag lirade akustgitarr och sjöng, precis som jag gör alla de här jävla giggen då. Och då var det väl rockklassiker, tyckte jag, men Ian ska vara med också. Så det blir liksom, det blir ni två. Men vad fan ska Ian göra liksom, så här, men han kan spela kongas. Och det var precis samma grej. Han satt på scenen med två kongas, så här bongotrummor, vad fan, vad är det för skillnad? Jo, jag tror det var de här små, de heter väl bongotrummor, whatever, i knät, och så bara en jävla massa bärs. Och först var det lite så här, lite så här, första låten var lite okej. Sen så här, 40 minuter in i giget så här, då var det inga mer bongos, då var det bara så här, hörde man bara så här, ölöppningsljud, och så satt han och tittade på mig och bara drack. Jag bara, ja, men bra igen, fan. Här är Ian och Nicky från Rockklassiker. Nu är Ian full och vi säger tack. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Så jag kan tänka mig att det såg ut så när du också bara gav upp och bara lämnade din trälåda för att gå till baren.
Ja, men för jag underhöll ju ändå publiken där, så att
ja, det gjorde Ian också, från scen. Jag har aldrig pratat om det här sist, men förra söndagen, den 5 maj, är ju ett jätteviktigt datum för mig. Det är ju den andra Star Wars-dagen till att börja med, May the 5th.
Men är inte det lite löjligt? Nu hittar man ju bara på, snart kommer man komma på six och grejer också.
May the Sith, Sith be with you. Whatever, det ska jag inte prata om. Jag firar ju 10 år på Rockklassiker, den 5 maj 2014 börjar på Rockklassiker. Och den dagen då också råkar ju vara den dagen som jag och Nea då blev ett par. Och vi har även förlovat oss den dagen, så vi har liksom sitt anniversary.
Men då är det ju 7 år sedan ni förlovade er då, eller?
2
år sedan ni förlovade, 7 år sedan ni träffade.
Vi har förlovat oss 2 gånger.
Aha, shit.
Och morsan bara, man när ska ni gifta? Man kan faktiskt bara vara förlovad i ett år.
Ja, det var det jag tänkte säga.
Ja. Men om du skulle sätta mitt schema, det är inte så lätt att få till ett bröllop där. Vi ska göra det, vi ska gifta oss. Men det har bara inte blivit liksom, hamnat högst upp på prioriteringen just nu.
Så det blev 2 förlovningar istället?
Ja, exakt. Okay. Kanske blir en till, vi får se. Hem till gården heter den här i alla fall featuren, där vi tittar tillbaka på vad som har hänt i veckan. Och det här vad som har hänt för mig då. Men jag kommer till lite fler grejer. För det var ganska, jag fick en sån otrolig rolig flashback när vi gick ut och käkade anniversary dinner. Varför säger jag det på engelska för? Jag vet inte.
Jag vet inte. Förlovningsmiddag.
Ja, jubileumsmiddag. Det låter jättekonstigt. Vi var på Rish på Stureplan.
Men shit.
Ja, och käkade steak tartare, råbiff. Och som efterrätt käkar vi alltid crème brûlée, för båda vi älskar. Men då kommer jag att tänka på, när jag precis hade blivit nykter, då var jag så jävla sur. För att den stora grejen för mig när jag drack och rättfärdigade mitt suppande, det var liksom att, för jag hade anammat massa så här sydfranska idéer liksom.
Sen din vingårdsperiod.
Ja, så här beteende, att man måste dricka avec då. Man ska inte ha en supp efter maten, man ska ha avec. Och det vet, lite massa jävla olika aveckor, konjak till höger och vänster. Det var egentligen bara för att få liksom i med stark sprit efter vinet liksom, för det ska hända någonting. Så hade jag massa då små souvenirflaskor, Jack Daniel, som öste på med. Men då när jag slutade dricka, så tänkte jag, fan vad tråkigt det är nu när man har ätit upp maten. För den kan man så här äta utan alkohol liksom, så här. Och så att sitta då med sin kaffe, sin crème brûlée, utan en aveck. Och då hade jag precis sett den här filmen Gone in 60 Seconds med Nicolas Cage och Angelina Jolie, där han beställde in en triple espresso. Alltså, pratar man med riktiga restaurangfolk, så är det skittöntigt att beställa en triple espresso. Det är bara så jävla hittepågrej också. Enkel eller dubbel espresso. Du kan inte ha en triple espresso, det är skittöntigt. Men det skulle jag ha. Jag skulle ha triple espresso bara för att göra det till det liksom. Och sen så beställer jag alltid in 2 crème brûlée. Så jag skulle äta en crème brûlée när de andra käkade det samtidigt. Och sen när de andra började ta sina aveckor runt omkring då. Då skulle jag börja på min andra crème brûlée. Så jag hade något att göra under tiden de drack sin jävla konjak. Och så skulle jag ha min triple espresso då, så att det skulle liksom räcka över 2 crème brûlée. Så en jävla sjuk flashback fick jag när jag satt där på Rish och käkade crème brûlée. Nu för tiden tar bara en crème brûlée och en dubbel espresso. Men det var ganska roligt.
Men alltså, jag fattar inte. Får man en triple espresso då, eller man får det inte?
Ja, men jag vet inte. De vill bara säga till, ge han det vad han vill ha. Han är en idiot liksom. Så här, de gör väl en dubbel och sen gör de en enkel häller i den så. Inget svårare än så egentligen. Men det är bara så här, det är så här töntig grej liksom. Okay. Jag har ju tagit det från en film liksom. Ja. Så det, men nu, det var vad som hände då den 5 maj. Men det som är viktigt nu är faktiskt att jag måste bara få lyfta en grej. Och sen har jag en liten överraskning till dig här, Janne. Nu börjar det dra ihop sig, för på fredag så händer det alltså. Då kommer vi få jordbävning, alltså det kommer bli utslag. Det kommer bli skalv runt om i Solna, runt Friends Arena.
Taylor Swift kommer.
Vänta lite, nu ska jag ta mig lön, för nu ska jag ge dig en grej här.
Kommer med ett armband.
Ett friendship bracelet för fan. Det här är någonting som jag vill bara säga snabbt. Jag tycker att, varför jag vill lyfta det här. Det står minnesluckan på det. Friendship bracelet, det är det alla Swifties byter med varandra. Det ska man ha ett helt gäng sådana. Du kan göra dem själv. De har rabatt på Panduro nu. Kan du sitta och göra. Så när du går på konsern ska du byta det med alla fans. Men det som är viktigt med det här, det är att jag tycker att hela Taylor Swifts armé av Swifties då, som kommer vallfärda från hela Europa för att se de här tre giggen i Stockholm, det är ju ändå gigget i Skandinavien, det är att det hon har byggt med sina fans, det ska man inte skoja bort. Alltså, jag tänker på hur det var förr i tiden med hårdrocks-communityt, med bootleg, tape trading och allt det vi har pratat om i podden tidigare. Det tycker jag att man har tappat bort, men det finns och lever i allra högsta grad, till exempel inom Taylor Swift-fansen. Det är ett community som är starkare än någonting annat, och jag tycker att rockbanden borde titta lite på det och ta efter. Dels för att hon är ett jävla ultraproffs på att värna om sina fans, men att man just bygger upp kul grejer. Det här är liksom bara en kul grej. Jag sitter här nu, det står minnesluckan på ett av mina friendship bracelets. Så står det.
Ja, du har en likadan.
Ja, jag är likadan.
Men alltså, de här har inte du gjort, de är ju jättesnygga.
Men det är Nea, min tjej, som har gjort dem såklart. Men så står det Fuck You Amy på det andra också. Och det är en låt från nya plattan. Och det kan jag prata om en annan gång, varför jag tycker den låten har så otroligt bra text. Men så det är alltså, jag säger så här, nästa minneslucka, då kommer jag få säga hur det var att se tre gigs.
Ja, jag skulle bara säga att jag är lite mer normal. Men det är kul att se dig här. Du kommer ju springa runt hela veckan som att du dricker triple espresso varje minut.
Ja, men jag blir lite hög på den här grejen. För jag tycker att det är ball liksom. Man måste liksom highlighta och dras med i den här hysterin. För att det är kul liksom. Det är så jävla mycket skit runt om i världen. Trots att jag inte läser några nyheter, så får jag ändå ta del av en viss. Det att ta del av är ju bara fucking hemskt. Men nu ska vi fokusera på Taylor Swift.
Ja, men tack så jättemycket för det här. Det ska jag lätt rocka hela veckan.
Minnesluckan, friendship bracelet.
Vi lägger ut en bild på det så kan folk få se det också. Vad har jag gjort i veckan då? Jo, jag har gjort massor. Bland annat så har jag sprungit, det är ju 40-årskrisen som vi har pratat om, va? Vi har ju nämnt den här tidigare. Och jag har ju försökt och jobbat väldigt hårt med att sluta tänka på döden varje dag. Så då, vad gör man istället? Jo, då skriver man upp sig på ett lopp på Tough Viking som var här i veckan.
Det är lite 40-årskris.
Ja, det är det verkligen.
Det faktiskt.
Varför köper jag inte bara en sportbil? Ja, i alla fall, som alla gör.
Det kan du göra också.
Klassiker.
Men berätta, hur gick det?
Ja, men målet nu, jag har ju sprungit det förut, även om det var många år sedan. Och jag fick faktiskt en flashback att förra gången jag sprang det så var jag packad.
Nej.
Jo. Då kom jag dit. Det var dagen efter. Jag skulle springa med Gabriel också då, sången i
Crusader. Alltså du var inte bara bakis, du var full alltså.
Det var dagen efter. Ja, men det är någon blandning av det. Jag blev bakis där ute när man fick ett isbad.
Får man elstötar fortfarande?
Nej.
Nej, de har tagit bort det.
Ja, det där var läskigt. Jag knockade.
För vi hade ju en gammal kollega, Oscar Liljekvist, kommer du ihåg. Han sprang ju och fick, han svimmade ju av de där elstötarna.
Ja, det gjorde jag med.
Ja,
tre gånger reste jag mig upp i ytan.
Fan.
Men nej, det har de tagit bort. De har väl insett att det där inte är så jävla bra för hälsan. Så det hade man inte kvar, och jag var nykter denna gång jag sprang. Däremot så, om någon konstant så har jag för mig att det gick bättre förra gången. Men det är ju för att jag är äldre nu. Tre skador resulterade det i.
Okay.
Vänster axel, fakt. Sen fick jag en gratis vaxning, kan man väl kalla det, höger ben. Allt hår brann upp för man hoppade över eld, och jag precis då slog flamman upp, så jag bara... Så började det ryka från fötterna. Det var lite kul, för då såg det ut som att jag var skitsnabb.
Men du hoppar över eld.
Ja, du hoppar över eld också. Det är ett hinder som är... De börjar tända fyr på...
Ja, men någon som snubblar. bubblar här och bara med huvudet före ner i elden. Det är ju livsfarligt.
Ja, det är livsfarligt. Men det är livsfarligt att leva. I alla fall. Men det var så sjukt när jag tittade ner så ser jag att skorna nästan brinner. Det bara ryker från dem. Så här. Och jag kände ju när det bara... Allt hår bara brann upp på benet. Även om jag inte har så mycket hår där. Så bara, ja, nu blir jag len och fin där för sambon där hemma. I alla fall. Och sen så var det värsta skadan, ryggen. Alltså det är fortfarande inte okej. Jag har gått på smärtstillande där nu hela veckan.
Wow.
Men jag kom runt och det var det viktigaste. Nu ska jag aldrig mer signa upp mig igen.
Om man ser, om man har sett lite gymbilder på mig. Jag har inte ens orkat lägga upp några gymbilder, vi har inte varit där på så länge. Då har jag en tough Viking hoodie också.
Oj.
Jag brukar gymma i den för att liksom visa lite respekt för mina gym. De är så jävla deffade alla där på det här gymmet, CrossFit Nordic.
Vem fick du den av då?
Exakt. Exakt. Jag fick den av arrangören, jag DJade på Tough Viking. Vill du ha lite? Jajamensan. Bara, kolla. Jag bara, den har jag bara, Tough Viking, bara, vi kör. Måndag. Ja, nej, det är... Jag vet inte, jag är också rädd för att jag skulle skada mig så jävligt om jag springer. Det blir väl direkt någon.
Ja, alltså för sådana här lopp ska man ju verkligen träna inför dem också, faktiskt. På ett speciellt sätt. Nej, dessutom.
Nicky Borg, kastar inte sten i glas. Det är så jag som rider ut i skogen utan hjälm ibland, barbacka i full jävla galopp. Det är kanske inte så jävla smart heller.
och sen så var det såklart den stora grejen vi hade här på Rockklassiker när Slash kom på besök för att träffa oss.
Precis.
Så jag hängde med honom en hel del. Jag fick ju dels en egen stund med honom i studion och sen efteråt framför, vad var vi? Runt 100 pers här i lokalerna.
Men jag vet ju lite på hört fåglar som viskar i mina öron att Slash var så jävla nöjd. Han är alltid så himla glad när han kommer hit till Rockklassiker. Men det är mycket tack vare dig. Så du får sträcka på det ganska mycket tycker jag. Ja. Idag, för att han gillar dig. Och jag tror också det är för att du alltid ställer så jävla bra frågor. Om man lyssnar på Rockklassiker de senaste dagarna så har man hört lite klipp här och var om från Jannes fantastiska intervju. Men det är jävligt roligt. Ja. Han gör ju ändå en hel del intervjuer och har träffat en jävla massa journalister genom åren.
Han skojar lite efteråt. Fan, du borde jobba med det här, sa han.
Nej, men jag vet på riktigt att han är skitimpad av dig och tycker att det är superroligt att vara här. Och som vi har snackat om här flera gånger, han är ju en av världens trevligaste rockstjärnor.
Verkligen. Verkligen down to earth.
Jävligt kul. Hoppas han kommer tillbaka snart igen.
Vi går tillbaka till året 2020, Nicke.
Yes! Året idag är 2020. Känns inte så länge sedan, men det är ändå 4 år sedan. Åren går. Vi är bra på huvudräkning där.
blev ändå värre.
Guldbron anländer till Stockholm kan man läsa 2020 och den har väl kantrats av en hel del problem. Inte fan vet jag vad det sista jag tyckte jag fladdrade förbi fast jag inte ens läser nyheterna som jag pratat om så många gånger här nu idag.
Den där jävla guldbron, ja. Det känns som att det blev en stor nyhet bara för att komma iväg från all misär.
Ja, men lite grann. Ja. Det var ju...
Alla i övriga landet bara, vi skiter väl för fan i guldbron. Håll tomten, gubba jävel.
Ja, precis. Kom den inte med någon jävla oljetanker från Kina också? Och sånt där. Helt... Whatever, det är faktiskt inte det jag ska prata om. Jag kan prata om var den har landat. Eller vad som har hänt i det här området. Slussen i Stockholm är ju en ganska omdebatterat område, så att säga. Och jag kommer ihåg ganska väl. Jag pratade om en av mina klubbar jag drev då, uppenbarligen Stockholm Syndrome på Sturekompaniet. Då var en av våra slogans vi hade i början, för att när slussen skulle byggas om så var det att den successivt sjönk. Hela slussenområdet började så här sjunka. Liksom man kunde mäta så här någon centimeter om året, så bara, jag vet inte exakt. Och det var min så här, slussen sjunker, vi är i behov av en ny rockklubb, kom till Stockholm Syndrome på Stureplan, sjunker inte än. Alltså jävla dåligt. Det tyckte jag var så här superfyndigt. Men där låg i alla fall Debaser. Alltså första Debaser slussen. Otroligt coolt ställe måste jag säga. Och de hade väl såklart det där kontraktet på vad säger man, temporärt liksom. När som helst så kommer vi riva upp det, för då ska slussen byggas om. Men det är ju så jävla mycket byråkrati och det tar sån tid att få igenom saker. Så de tänkte vi kör på här så länge det går. Och framförallt Debaser slussen hade ju ett legendariskt gig 2003. Ebba Grön återförenas och står på scenen i originalsättning och hyllar Joe Strummer från The Clash stora, tillsammans med Mick Jones ifrån The Clash som hade flugit in.
Cool.
Hur glada och goa som helst var de och spelade tre Clash-låtar och sen var tack och hej.
Jaha, det var det enda.
Ja, alltså, men alltså det är så jävla coolt. 2003, Ebba Grön återförenas på Slussen, eller Debaser Slussen. Och så har det varit så otroligt många med gigs där också. Så att det
skulle de körde inga Ebba Grön låtar då?
Nej, och jag skulle nästan vilja säga att det är Debaser Slussen, den coolaste liksom rockklubben vi har haft i modern tid här i Stockholm tycker jag. För det är så att jag och Dregen tillsammans med Sata, vi körde också en The Clash-låt, eller den är inte originalskriven utav The Clash, men I Fought the Law hade vi valt tolka då, va? Och då stod Mick Jones från The Clash och, så här, och nickade lite så här, liksom, okej, det var godkänt, bra. Man bara, skönt. Det är ju liksom fruktansvärt absurt att lira ett legendariskt bands låtar när en originalmedlem står bredvid och tittar och analyserar.
Ja. Alltså, men det måste vara en jävla härlig känsla när man får godkännandet.
Ja, men du har sett såna här massa klipp som finns och cirkulerar på liksom sociala medier eller vad det är, där sitter artisten i publiken, så har de en hyllningskväll för den publiken, så är det någon jävla yngre artist. Ja, men som kan vara på Polarpriset till exempel. Jag har ju liksom inga bra exempel, men där artisten gör en kanske inte så bra version utav den låt, och så har de klippt in då, var det väl Sting som sitter och kollar när någon gör någon så här polislåt, och han bara, man ser ju han bara, här är fan inte bra.
Men det var väl Patrik Sjöberg som inte gillade din London Calling på någon idrottsgala också?
Nej, fy fan, han gillar inte den. Alltså, han är ju en riktig punkare, Patrik Sjöberg. Och satt ju där under någon jävla idrottsgala och drack gratis brännvin och fick något jävla bryt över att jag gjorde London Calling med en symfoniorkester. Jag tyckte att det var en skitfrän version. Alltså, sen drog jag ju därifrån, så jag hängde ju inte ens med vad som hade hänt. På tal om att läsa nyheter, dagen efter i studion så bara, för en jävla massa medlare bara, Patrik Sjöberg gillar inte vad du gjorde, va? Jag bara, vadå Patrik Sjöberg? Jag fattar ingenting, innan jag bara, aha, okej, okay, han hade gått ut i media och sagt att det var någon slag.
Nej, han ställde sig på scenen.
På scenen?
Ja. Det var under tacktal när han vann pris, som han sa det, tror jag.
Vad sa han då?
Vi kan väl spela upp det här i minnesluckan.
Det känns lite konstigt som idrottsman att kunna få en utmärkelse för en bok. Vi anses ju inte kunna vara läs- eller skrivkunniga. Så att det har varit ett omtumlande år. En märklig kväll. Jag tycker handbollstjejerna var värd ett bättre öde. Vi har fått lyssna på en massaker på London Calling. Men jag vill passa på och...
Ja, du hör. Jag trodde bara att han skrev den. För jag, alltså, de ringde ju ner mig i tidningarna så här. Vad säger de här? Jag bara, ja, men jag vet inte. Alltså, fan, whatever. Foka på idrotten eller vad fan du gör där. Skit i det här. Bara, åh, det vet. Men det där ska man ju liksom... Det är,
är det en beef mellan dig och Patrik?
Nej, men det är faktiskt enda gången nu när jag minns tillbaks på det här. Det är faktiskt enda gången någon, så tror jag, i min karriär, det har liksom känt på den här jävligt obekväma, obehagliga känslan av någon sån här drev. Alltså som ett drev i kommentarer som inte egentligen har någonting med att göra, men som börjar hata på liksom. Mm. Lite som det alltid blir, vi mot dem alltså. Många mot, en del för. Och som jag då säger återigen... Kvällstidningar har en sån stort jävla ansvar. Alltså de nästan uppviglar till att man ska bete sig så där i kommentarsfälten. Så att nej. Fan. Du kan lyssna till versionen också, London Calling med symfoniorkester. Det är jävligt jobbig text att komma ihåg alltså.
Okej, 2020 är vi alltså på, och då får jag äntligen prata om den personen jag älskar mest. För det har väl mest kommit in på massa ex förut. Anna, som jag är ihop med och sambo med nu.
Ja.
Vi träffades ju just det här året. Vi är alltså ett pandemipar, så kallat.
Ja.
Och jag brukar skoja med henne, överlever vi en pandemi ihop så kan vi överleva det mesta.
Förlåt, jag måste flika in där supersnabbt. Mm. Det är ju verkligen så. Det var jättemånga som dels då stärkte sina äktenskapliga relationer för att man var tvungen att sitta på, och många som bara, här går ju inte, du är en idiot. Sen vet man inte, fick inte åka till jobbet eller åka med sina jävla kompisgäng och hänga och göra sina resor. De har bara tvungit att sitta med sin jävla familj. De fick ju ett spel, vissa.
Ja, jag vet ju av några vänner, utan att nämna några namn, som är ute och turnerar mycket.
Ja.
De fick ju vara hemma, och det var ju de inte alls vana vid, liksom.
I know too. Yes. Okej, okay, fortsätt. Sorry.
Ja, men vi träffades det här året, och det är lite kul hur liksom... hur jag farmade henne. För jag satt och tänkte tillbaka lite vad jag gjorde. Eller jag såg bilderna framförallt när jag gick tillbaka. Hon hade alltså, vi hade träffats innan på någon gemensam vänsfest. Sen skulle hon ha en fest ute på gården. Ja, där jag numera bor alltså. Fast innan jag bodde där. Och det var väl andra gången vi träffades då eller något sånt. Jag skulle med ut ett helt gäng andra av hennes vänner som också skulle ut hit och festa. Och... ja, men jag var nog ute dagen innan det också dessutom. Så att jag vaknade lite lullig så här och tänkte, vad fan, en bra idé. Det var liksom en vanlig sommarfest, inget speciellt, inget tema eller något sånt. Men jag bara, fan, den här gamla Elvis-dräkten jag har i garderoben, jag ska nog damma av den. Så jag tar på mig en guldig Elvis-dräkt, du vet den här med kappan och grejer. Ja, men den tar jag på mig av någon anledning. Och så åker jag ut dit på gården och kommer till sommarfesten utklädd till Elvis. Men visligen funkar det ju.
Ni kände inte varandra innan?
Nej.
Wow.
Så jag kommer ut dit, och alla andra är ju vanligt klädda så att säga.
Fy fan, så
jag tog på mig uppmärksamheten där. Och sen så började vi hänga mer, och vår första dejt är väldigt speciell. För den tog hon ut mig på som en överraskning. Och då känner vi inte varandra så väl, så hon hade ju inte fått höra talas om att jag är extremt höjdrädd till exempel, och att jag hatar att flyga. Så att hon ska överraska och komma hem till mig, och vi ska ut på vår första dejt, och det visar sig då att vi åker till Gärdet i Stockholm, och där väntar det då luftballong.
Har du någonsin varit i en luftballong?
Nej, och jag skulle aldrig sätta min fot där. Men the things I do for pussy, alltså. Ja. Fy fan! Det är helt orimligt. Alltså jag hade sån grov ångest. Det skönaste var när man var på land och bara skulle veckla ut det här själva ballongen. Det var ju helt nice. Okej, okay. Sen tänkte jag, nu kan vi åka hem. Nej, sen ska vi upp i den där jävla ballongen. Och det blev liksom inte en normal tur heller. Vi kommer upp där först och främst i luften, och jag vågar inte titta ner, utan jag sitter och kikar rätt in i mitten av
korgen.
För hela min rygg är helt dyngsur av svett. I dödsångest. Alla märker att jag är den enda som inte står, wow, kolla där, åh vad små alla människor är. Fuck that. Så jag sitter och tror att jag ska dö. Sen lärde jag mig en sak däremot, att man orkar inte ha dödsångest hur länge som helst. Okay. Till slut är du liksom dränerad. Så att du kan då, så att efter 20 minuter, en halvtimme, alltså då var jag redan död inombords, så då kunde jag börja kika ut lite och faktiskt se någonting.
Men det, ja, fan vad intressant. Jag tror att det är något liknande där med att kroppen kan bara producera adrenalin under en viss tid, som när du tatuerar dig, till slut blir du, känner du ingenting, för att det liksom det funkar inte att producera mer liksom så här. Det gör inte ont längre.
Aha.
Kan vara samma grej.
Ja.
Nej, nu är bara ut och far här. Det gör ju visst ont hela tiden.
Ja. Nej, men så var det. Och så ska vi då landa mot slutet, och det såg jag väldigt mycket fram emot. Då börjar han prata om, som åker den här luftballongen, att vi kommer inte riktigt... För tydligen är det ju lite så här, när du lyfter där så beror det ju såklart på vart vinden, vilken riktning den liksom... blåser mot, vart man landar. Men det finns ju aldrig en exakt landningsplats, för du vet inte hur hård vinden blåser och så vidare. Så att de vet ungefär vart de kommer landa.
Wow.
Men då så märker vi att vi kommer ju krascha här rätt ner in i hagen med massa hästar. Så att, inte så populärt, eftersom det här var en stor jävla ballong. Jag kommer ihåg att det var polare som skickade den där du är uppe i liksom. Och ägarna till de här hästarna, gården där vi landar söder om Stockholm, de är ute och skriker, står och liksom huttar med näven och grejer, skitförbannade. För hästarna blir oroliga och springer runt.
Ja, det tror fan det, ja.
Så det är de såklart lacka över. Och till slut så, ja, vi landar där. Man kommer ingen vart liksom.
Nej, det gick inte flyga lite till. Eller hur fungerar det? Det går inte alltså. Var de slut han kom på inte bränsle?
Nej, inte slut på bränsle. Men du måste ju, så att folk måste hoppa av och hjälpa till att putta den här liksom korgen är det väl, framåt. När han lyfter lite så puttar man. För det är ingen vind som tar emot där, för att vi är så lågt ner på marken, I guess.
Det där har jag ingen aning om hur man fan landar en luftballong. Okej, okay, intressant.
Ja. Och de står ju där och svär och säger att de ska ringa polisen eller har ringt polisen och grejer. Och han som är kapten då för det här, han skriker tillbaka. I alla fall så försöker vi oroliga passagerare hjälpa till. Att jag sitter ju helt slut, för jag har haft dödsångest länge, så att jag orkar inte hoppa av jävla korgen. Jag är kvar. Folk hjälper till att putta över staketet då. Till slut kommer en man från vägen, för det var en väg precis där också, som hade stannat sin bil och sa, jag är gammal pilot och grejer. Han var kanske runt 60-70.
Ja.
Han var förmodligen 70, skulle jag nog säga. Närmare i alla fall. Så han ska hjälpa till av någon anledning. Han har liksom gått ur sin bil, hoppat över in i, också in bland hästarna. Varför man får för sig det och säga att han är pilot och det här kan han. Och att han flög luftballonger i kriget eller något sånt. Så nej, men det var jättekonstigt. Så att vi, när vi då lyfter, han tänder fyr på elden så här, och man lyfter, så kommer vi rätt högt upp. Bara, yes, nu kommer vi komma över. Men då hör vi så här, vad fan var det? Och då är vi kanske 10 meter upp i luften. Bara, det är ju någon som hängde kvar i korgen. För du ska ju släppa repen och sånt när du är på marken, så att du inte åker med.
Ja.
Men det hade den här gubben gjort. Han släppte inte, så han åkte med upp i luften 10 meter. Sen orkar han inte hålla längre.
Men fy fan.
Och landar på, ja, i hagen då. 10 meter skit i bast. Jag och Anna bara kollar på varandra. Alltså, han kan ju dött.
Ja.
Så Anna börjar ringa polis eller ambulans. 112. Bara, vi vet inte hur det har gått med honom. Den här piloten börjar bli hotfull mot Anna. För han blir förbannad att de ringer polisen. Nej, nej, vi löser det. De har alltid en följebil också. Som åker med och ser till så att den landar. De är flera, de är två liksom.
Ja.
Men han blir förbannad på Anna för att hon ringer hjälp. Vilket är helt idiotiskt. Jag är så slut så att jag orkar inte säga någonting eller göra någonting. Men Anna står på sig och säger liksom, vart är vi? Jag vet inte riktigt. Så bara, men de hade sett och fått lite larm om en luftballong och sånt. Bara, men där är vi liksom. Och vi vet inte hur det har gått med den här mannen. Men förmodligen väldigt illa. Så att inom loppet av innan vi, precis efter vi har kommit över det här staketet till sist. Ja, men då är det ju polisbilar där, två stycken. Det är brandbil, det är två stycken ambulansbilar. Det är blåljus precis överallt.
Men vad fan?
Så när jag äntligen får hoppa av den här jävla vagnen, då ska jag stå i polisförhör och bli intervjuad av polisen vad som har hänt och sånt shit. Det här är fortfarande vår första dejt alltså.
Oh.
Anna blir också intervjuad. Egentligen ska man åka allihopa tillbaka sen och få något nickname tydligen för att man har klarat den här resan.
Jag vill inte ens veta.
Ja. Vi sket ju i det, för de här ballongförarna blev ganska hotfulla och grejer, och det var exakt det jag sa till polisen liksom, de här jävla dårarna liksom. De var ju bara rädda om sitt om sin licens förmodligen.
Ja,
och det var ingen bra att polisen, och de menar på att det var Annas fel att de var där, men det är ju ren bullshit egentligen, för även ägarna hade ju ringt dit polisen tidigare.
Just det.
Oavsett, den här stackars mannen då, han överlevde. Mer än så vet jag inte. Han var ju lite skadad däremot såklart. Men hur pass illa vet jag
inte. Men jag menar både Anna och tänker jag måste tänka det här också. Och jag tänker ju skit i honom. Hur gick det för hästarna? Nej men alltså.
hästarna gick det också.
Nej men jag säger så här. Alltid så när hästar skenar och det, alltså, vad hade hänt om vi säger så här, hästarna hade skenat då och sprungit ihjäl sig för att han landade med en fucking luftballong i någons privata hästhage. Det är klart, då måste han ju bli straffad för det. Måste ju vara, alltså, är det så där att de alltid landar lite hej och hå?
Ja, så är det.
Men vad fan, det låter ju helt sjukt.
De ägarna skrek att det här är inte första gången heller.
Wow.
Ja. Så att, jag vet inte riktigt hur
tänk på det här nu nästa gång du ser en luftballong i luften. Vad fint. Ja, fast hur ska det gå när de landar då? Det tänker man ju inte på.
Nej. Min första dejt slutade i dödsångest.
Hur gick det på kvällen sen? Ni hade det trevligt.
Jag minns inte ens. Jag var glad att jag var vid liv.
Du ser. Men vi är ju faktiskt i 2020. Hur var det med restriktioner där då? Där var man ju hopklämd då. Ni måste ju bara varit på ett par 5-6 stycken max.
Ja, exakt. Ja. Och så fick man stå vid typ varsitt hörn. Så jag stod med Anna i ett hörn och något par i något hörn. Och vissa var jättevackra tillsammans och stod och hånglade och sånt, medan Anna fick typ så här på axeln: hur är det? Är det okej? Okay? Helt likblek i ansiktet, dyng, sur på ryggen. Nej, det var okay. Det var i alla fall en dejt att minnas, om jag säger så.
Jag förstår den. Årets låt handlar om nu. 2020 släpptes det en jävla massa musik, och återigen, vi är ju i pandemiåret, det måste man nästan alltid säga, för det är det vi kommer komma ihåg 2020 som.
Ja, alltså jag tyckte det var lite intressant, för jag kollade ju lite så här årets filmer som jag alltid brukar göra.
Ja.
Var inga, alltså,
nej,
var
men det var ju mycket som sattes på en extrem paus på obestämd tid. Men att spela in musik, skriva låtar och släppa musik, och digitalt då, för det behövde inte vara så jävla mycket i fysisk kontakt med någon, gick ju alldeles utmärkt. Det var ju massvis med artister som gjorde, återigen här då, någonting annorlunda.
Mm.
Måste jag nämna Taylor Swift igen då, såklart. Men jag menar, utan pandemin så hade hon aldrig gjort hennes de här folkrockskivorna, liksom Folklore och Evermore, som har blivit hysteriskt omtyckta. Då har hon ju börjat någon turné efter den sista plattan och så vidare och så vidare. Så det är väldigt intressant det där som hände. Men en tjej som släppte en rockplatta 2020. Och det här tycker jag är så jävla fränt när hon gör just detta. Jag förstår att det är lite smalare och att det inte blir några grammisar om man är lite vulgo och sjunger rock. Men jag gillar när hon gör det. Jag snackar om Miley Cyrus.
Mm. Ja. Jag sa ju till dig ganska tidigt att jag tyckte att hon skulle sjunga just rock innan hon gjorde det ens.
Alltså den där Hannah Montana-tjejen har ju gått från klarhet till klarhet också. Och visst, okej, okay, fine. Jag har en viss förkärlek för poptjej. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Men Miley Cyrus är faktiskt en jävligt, jävligt grym artist. Och sjunger så otroligt coolt. Hon är så cool på alla sätt. Och framförallt då när hon gav sig i kast med att jobba med producenten Andrew Watt. Vet du vem det är?
Nej.
Sjukt duktig, jätteung producent. Nu höftar jag bara här, men jag kan tänka mig, eller jag kan ju snabbt se kanske möjligen, vad fan kan han vara? Han är född 1990. Jävla ung tupp alltså. Ja, men han har ju producerat Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Ed Sheeran, Post Malone, Elton John och så vidare. Och så har han gjort då Miley Cyrus och den här plattan. Och han är gitarrist liksom och lirar med Billy Gibbons och Slash och så vidare hit och dit. Och då blir det jävligt bra. Och den heter Plastic Hearts. Plattan släpptes 2020, så om man bara vet vem Miley Cyrus är och inte har lyssnat på någonting, så ska man lyssna bara på den här plattan. Då kommer man få sig en helt annan bild av Miley Cyrus. Och jag har valt låten What the fuck do I know? Miley Cyrus här med den här låten. Det är årets låt 2020. What the fuck do I know?
Ja, lite roligt faktiskt, för att jag kikade också på den här plattan. Jag lyssnade på den väldigt mycket det här året. Men jag hade en tanke att välja en annan låt i så fall, och det är Angels Like Me, eller You.
You.
Ja, precis.
Billy Idol är med på den här plattan också, sjunger duett alltså med det. Och jag vet att du har ju till och med Miley Cyrus som skärmsläckare på din jobbdator.
Alltså. Ja,
så varje gång du lämnar din plats så ser man bara en stor bild på Miley Cyrus som räcker ut tungan som hon gör alltid, hela tiden.
Och fingret tillsammans och med Nicky Six och Tommy Lee är det på bilden.
Nej, men sen blev det inte så mycket mer rock för Miley Cyrus. Det var kul för henne, för då var hon grammisar och sådär första gången nyligen.
Ja, får hoppas hon gör mig. Vi vill ju se henne på Sweden Rock,
ja,
har vi sagt också.
Ja, så. Jag har redan lobbat in det där.
Ja, bra.
Vi får se, sa han Hannes.
Ja, hon kommer nog fega med det länge, men till sist så står hon där.
Vänta du bara, vi träffades för inte så många några dagar sedan, jag och Hannes, och sa vi borde ha en country-scen på Sweden Rock också. Det kan hända mycket grejer. Ut 1, 2, 3 så finns inte Iron Maiden mer heller.
Just nu har de stänkarna bara en sak att hålla koll på, och det är kommentarsfältet i Sweden Rock festivalgruppen där alla diskuterar väskförbudet i sin oändlighet.
Åh nej, är det väskförbud på Sweden Rock också?
Ja, ja, ja.
Nej.
Jo. Det är klart det. Så är det, men vi ska inte ge oss in i det träsket, för det är
och du, det har jag inte ens tänkt på, alltså, fy fan alltså.
Vi går till min årets låt istället.
Magväska också.
Kom, nu kommer. Gå in på Sweden Rock Festivals Facebook-sida.
Nej, fy fan.
I alla fall, eftersom du då hörde av dig och valde en låt med Miley Cyrus, så kände jag att ja, men då tar jag inte också en låt från den plattan, utan jag hade en annan som jag, just ett helt album egentligen som jag tyckte förtjänade den här nomineringen eller priset också, årets låt, jag vet inte vad vi ska kalla det för. Men då har jag faktiskt valt Thundermother.
Oh.
Som släppte en platta det här året, och det var ju då med sättningen som inte är samma numera. Tyvärr så har ju de gått skilda världar, men det var med den förra sättningen av Thundermother helt enkelt. Och de hade jag faktiskt som tanke att de skulle lira på min 40-årsfest. Det var originalplanen, men sen så eftersom de splittrade så hände inte det. Däremot så blev alla inbjudna till festen istället, för att jag älskar verkligen alla där. Och låten jag valde heter Driving in Style. Thundermother, alltså Driving in Style, blir årets låt för mig. Och du har ju turnerat med dem, Nicke.
Jajamän, det har jag.
Ja, hur var det då?
Konstpaus. Nej, men det är bra. Nej, men de är svinbra.
Ja.
Jag gillar Filippa, tycker hon är grym. Hon ska bli mamma nu också, va? Eller?
Jajamän.
Men det här är med Garnicka.
Det här är med Gara, precis.
Precis. Jag kan inte historien så väl, men det har varit lite fram och tillbaka med jävligt många medlemsbyten i det där bandet. Och jag tycker då, trots det så håller de ju en jävligt stram liksom, det låter bra hela tiden framåt. Annars det är inte speciellt lätt att man påbyter bandmedlemmar, och jag lägger inte i varför det har hänt eller inte liksom. Ingen aning. Jag kan inte. Men vi turnerade med dem och de hade en tysk manager som var lite småjobbig, kom ihåg. Jag ska säga det var en jävligt sjuk tid. Det var mycket friktion, eller vad man vill kalla det för, innan Backyard Babies då. Så det var ju en ansträngd situation. Och det cirkulerade ett rykte om att för Heat var ju även med på en sväng också under den här turnén.
Uh-huh.
Med så att det gick ett rykte om, som nådde Dregen, att förbanden hade varit tvungna att skriva på ett kontrakt som förbjöd dem att sitta uppe med Dregen och festa hela natten. Och jag vet på riktigt fortfarande inte än idag var det här ryktet började. Alltså det gick så långt att vi hade krismöten och bara, vad fan är det här jävla brevet? Vad är det här jävla kontraktet? Och vi bara, men det finns inget fucking kontrakt. Så att då Thundermother och Heat och alla skulle då ha varit tvungna att skriva på ett avtal då. Ska man turnera med Backyard Babies, då får man inte sitta uppe med Dregen hela nätterna och festa, för då går det åt helvete, då blir man avslängd. Fanns det något sånt? Och den här tyska managern då och vår turnéledare vi hade på den tiden, det var en jävla massa sörja. Jag kan väl säga så här. Jag och mitt Backyard Babies, vi har varit förband till så jävla många band genom åren. Det oändliga förbandet som Turbo Negro alltid driver med oss om. Men vi har ju också haft jävligt många förband själva. Och jag kan väl inte bara säga så här. Jag ska inte turnera mer överhuvudtaget. Så att det var bra. Men det är också skitjobbigt att turnera. Det spelar ingen roll om det var Thundermother eller någon annan. Jag hatar att turnera.
Ja, då ska vi lappa ihop det här året också, Nicke. 2020 alltså. Det roliga med såna här år är ju att man faktiskt kommer ihåg dem också.
Ja, på gott och ont alltså. Det är lite för tydligt saker och ting som har hänt. Alltså. Men
här finns det bildbevis, om vi säger så.
Ja, det gör det. Definitivt. Jag tycker det är väldigt kul att bara vara så här i nära tid ändå. För det är det jag vill att den här podden ska kunna vara, både jävligt väldigt bred och kunna leva väldigt länge. Och med det sagt så vill jag passa på att tacka alla som lyssnar och uppskattar den. Jag tycker det är skitroligt att ta del av all feedback. Men en annan grej som hände 2020 för mig, det var att jag fick ett mail. Det var året innan då, förvisso, från någon jävla producent. Vi vill prata med om att medverka i Stjärnornas bla bla. Så läste inte jag så mycket mer. Man får så jävla mycket konstiga förfrågningar. Så jag tänkte så här, Stjärnorna på slottet. Det var det enda jag talade om, något sånt här tv-program. Nej, men vad fan, jag passar väl inte in i Stjärnorna på slottet. Ska jag sitta där med någon jävla middag med några gamla skådisar och nu ska vara min dag, nu ska vi hitta på aktiviteter, för väl det man gör i det här programmet. Så jag slängde det där mejlet. Men då var det från det här Stjärnornas stjärna, som var en TV4-produktion där artister ska tävla mot varandra och sjunga 5-10 olika genrer musik då.
Just det.
Mm. Disco, hiphop, opera, hårdrock, ja, you name it.
Ja.
Och jag bara, men vad fan det här? Ja, alltså kolla lite på. Nej, för fan, jag hatar att göra TV. Mm. Det är därför jag älskar att göra radio, för att det passar mig mycket bättre. Jag tycker det på riktigt är jobbigt att göra TV.
För att?
Nej, men jag gillar inte att ha en kamera i facet. Jag tycker liksom att allt det jag blir. Du pratar om att du blir svettig av att åka luftballong. Alltså jag får sån panik oftast när jag gör TV. Därför jag trivs bakom micken i en poddstudio eller i en radiostudio.
Men det är ju lite intressant att någon från flesta sångare och frontmän skulle väl snarare säga tvärtom, eller?
Ja, men alltså när jag står på scenen är en grej. Men just TV, för TV är så jävla regisserat hela tiden. Jag tycker inte om det. Men i alla fall, så jag, nej men okej, nej, tackar nej. Och så ska jag inte nu lägga för mycket vikt i det här, va? Men de tjatade ganska mycket. Och jag tänkte så här till slut, ja men då trissar vi väl upp då fakturan helt enkelt, så kör vi. men skämt åsido,
there is always a price.
Ja, nej, men det, skämt åsido, faktum är att jag kom ändå fram till att det kan, jag har ju liksom, inom NA har vi ju en sägning att man ska gå emot, alltså inom tolvstegsprogrammet då, gå emot sina rädslor, att man ska göra saker som är så här obekväma och obehagliga på något sätt. Liksom man ska utmana sig själv, för det är liksom sådana test. Liksom.
Mm.
Sjunga liksom på öppen gata inför folk, göra dittan och detta, spela teater och så vidare. Så jag tänkte, okej, jag gör TV. Jag ska ge mig in i ett TV-program där jag ska sjunga olika genrer på bästa sändningstid inför en stor publik, och ska det TV-sändas. Så det var ju ganska populärt det här programmet då. Det här kommer bli skitroligt. Jag kommer säkert lära mig någonting utav det här. Och faktum är, jag har tappat rösten en gång, och det är en jävligt obehaglig upplevelse. Så att jag tänkte jag ska göra lite slag i saken här. Och jag gick i så här, jag skaffade en sångpedagog. Jag hade massor av folk som hjälpte mig med min röst. Jag ska ta tag i min röst. Jag ska lära mig sjunga på riktigt för första gången 2020. för jag ska säga så här helt i ärlighetens namn. Jag har aldrig sett mig själv eller tycker att jag är en speciellt bra sångare. Och ingen bra gitarrist överhuvudtaget. Ibland kan jag tänka att det är ett under att överhuvudtaget har kommit någonstans som musiker och artist. Men det är väl sammansättningen. Så jag tänkte så här, jag ska fan ta sånglektioner på riktigt. För nu ska jag fan äga det jävla TV-programmet. Och det hade jag liksom aldrig gjort, om inte det var för att jag tackat ja till det här. Men jag var så jävla nervös. Och, jag så här, och då är vi ju då här då i 2020. Då börjar det bli oroligt i TV4-produktionen. Vi har ju repat, vi ska ha premiärsändning och så vidare. Och vi har som tur var lyckats få till att vi ska göra hårdrock som första genre. Jag tänkte, fan, det kan jag i alla fall.
Ja.
Tyckte jag. Så kommer hon, producenten, samma dag som vi ska ha liksom så här, det är så livesändning just sen på kvällen. Liksom. Jag är hemskt ledsen. Vi måste köra utan publik på grund av coronapandemin och restriktionerna. Och jag bara, yes.
Aha, nu, du glad.
Ja, jag vill inte ha någon jävla publik. Ska sitta någon sån här, du vet, inhyrd publik och vifta med någon jävla ballonger, precis som ni gör i Mellon ungefär. Ska jag stå där och sjunga opera och göra bort mig liksom? Nej, nej, nej. Det här gör jag bara inför kamerorna. Så att jag tyckte det var skitskönt att det inte var publik.
Okej.
Så jag drog Every Rose Has Its Thorn i öppningsprogrammet, gick vidare direkt och så körde vi det där. Sen åkte jag ut då innan vi på disco-genre eller vad fan det var liksom. Men då tänker jag, nu bjuder jag på mig själv rejält här. Så ut som fan, hej, kom och hjälp när jag körde disco alltså.
Jag tyckte du var grym där, för just som du säger så bjöd du väldigt mycket på dig själv. Jag tyckte det var klockrent faktiskt.
Ja, men det var min kära bättre hälft. Det var faktiskt Nea som pushade mig ganska mycket. Vad skulle du göra det, så skulle du göra det fullt ut liksom. Så jag tog det ganska seriöst när jag skulle göra Grease Lightning och så vidare. Så här. Dansa musikal.
Allt det här finns att se på YouTube.
Ja, jag kan säga så här, dansa musikal, det är inte något som jag känner mig speciellt trygg i alltså.
Men jag hade velat se det i hiphop.
Ja, det hade sett lika awkward ut som det ser ut när han, jojken, vad heter han, Jon Henrik, kör hårdrock alltså. Fy fan. Ja. Annars är det också, nu ska jag ge en liten till min kollega David Lindgren då. Det går inte att tävla mot honom ändå i vilket fall, för han kan sjunga allt. Han är ju liksom så här multiartist liksom. Ja. Vem kommer vinna det här då? Oh, David såklart. Jävla tråkigt. Det var ju inte för att det var förutbestämt, det är bara för att han är så jävla bra. Men det är ett litet tips kanske till dig som lyssnar. Om man lider av några sådana tvångstankar och man kanske känner så här, man tar tag i någonting som är otroligt obekvämt, obehagligt att göra och bara gör det. Ja. Kanske behöver inte göra dansa musikal i tv. men alltså grejer som är så här, som ligger långt utanför ens comfort zone. Det är skitnyttigt. Man mår skitbra efteråt. Ja. Det är värsta terapin.
Skitbra. Jag tycker det är avsnygga ord att avsluta den här podden med. Jag har egentligen massa saker som jag gjorde som var misär det här året. Men det får vi ta en annan gång helt enkelt.
Vi gör det.
Tack så jättemycket för att lyssna på Minnesluckan den här veckan. Det är faktiskt inte så jättelång tid kvar tills det blir säsongsavslutning. Där har vi ett avslöjande att göra, men det kanske vi ska hålla lite till på.
Nej, men jag tycker vi kan säga det. Vi kommer ju vara på festivalernas festival, Sweden Rock Festival. Och där gör vi våra säsongens sista Minnesluckan, då blir det en Sweden Rock special.
Ja, häftigt.
Men det är då det.
Det får vi ta då. Ja. Nästa vecka är vi tillbaka precis som vanligt.
Yes.
Ha det fint.
Hej.
Podplay, en del av Power Me.